Jag heter Lars och jag är en verklig alkoholist. Det här är tredje dagen jag sitter här och jag håller på och pratar om den här boken Anonyma alkoholister. Och det är så här att de här bandespelningarna, de görs i Bollnäs. De görs på missionskyrkans lokaler. Eller i själva kyrkan förresten här. För det är jag mycket, mycket tacksam att vi får låna deras anläggning och så. Och kunna spela in de här banden. Och någon för drygt 5 år sedan hade sagt till mig att jag skulle sitta i en kyrka och läsa in band. Så skulle jag ha trott att den människan inte var riktigt klok. Och det så här är med tillfrisknandet, va? Jag vet inte vart jag kommer att hamna, men jag vet att det kommer bli någonstans mycket, mycket bättre, på en mycket, mycket bättre plats än vad jag någonsin har kunnat tänkt mig. För jag blir ledd hit. Jag har blivit ledd hit, helt säkert. Jag skulle prata idag om det fjärde steget. Och som alkoholist är jag hemskt lat. Och jag skulle hellre vilja att jag slapp göra det fjärde steget. Jag hade hellre velat att den här bönen i det tredje steget hade räckt. Va? Att bara det här beslutet hade räckt att ta mig till tillfrisknandet. Men det gör alltså inte. Utan jag behöver göra handlingar som jag pratade om igår. Jag tänker börja med att läsa tredje stycket uppifrån på sidan 65. Därefter tog vi tur med ett aktivt handlingsprogram där det första steget var en personlig uppstädning, något som många av oss aldrig hade vågat försöka förut. Trots att vårt beslut var ett nödvändigt och noga övervägt steg, alltså steg 3 beslut där, kunde det bara ha kortvarig effekt om vi inte genast började med att se sanningen om oss själva i ögonen och sökte befria oss från ett inom oss som hade verkat blockerande. Och det är alltså det jag ska göra i fjärde steget, befria mig från någonting som har verkat blockerande. Blockerande för vad? Ja, det är ju så här att i steg 3 så beslutar jag mig att lägga mitt liv och min vilja i händerna på Gud. Och som jag har levt så är det är någonting inom mig som har blockerat mig från att få kontakt med Gud, så att säga. För om Gud ska kunna komma in i mitt liv, eller min högre makt om jag vill säga det istället, så behöver jag göra mig av med saker som har hindrat, som hindrar det här, va, att han ska kunna komma in i mitt liv. Och det är de sakerna jag ska leta reda på i steg 4. Jag har redan fått en liten aning om vad jag ska göra i steg 4. Jag har blivit lite förberedd om jag har läst på sidan 64. I det första hela stycket där på sidan 64 så står det så här. Själviskhet, självupptagenhet. Detta tror vi är roten till våra bekymmer. Drivna av hundratals olika former av rädsla, av självförvållade felaktiga slutsatser, det är harm. Av lyckosökande och av självömkan trampar vi andra på tårna och de trampar tillbaka. Ibland sårar de oss, skenbart utan anledning. Men vi finner alltid att någon gång i det förflutna har vi fattat själviska beslut som senare försatt oss i en situation där vi blir skadade. Och alltså precis det här som står i det stycket, det är det AA:s fjärde steg handlar om. Det är en sammanfattning av det, kan man säga. När vi pratar om fjärde steget så har jag hört i många människor som säger att de har tagit AA:s fjärde steg. Och så kommer de och visar en lunta på många sidor. Och säger det här är AA:s fjärde steg jag har tagit nu. Och jag kan inte hitta det steget i den här boken. Va? Och för mig är det då inte AA:s fjärde steg de har tagit. De De har kanske fått tag i det här pappret, det här, liksom de här papperna på något behandlingshem eller, ja, det vimlar i alla fall av de här olika varianterna av inventeringar. För helt klart att det är någon slags av inventering, va? Men det är inte AA:s fjärde stegs inventering. Den står enbart i stora boken. Och det är lite förundligt, om jag gör Hazeltons fjärde steg, då kan jag inte förvänta mig att få AA:s löften. Jag kan ju förvänta mig möjligtvis få Hazeltons löften. Och det är en annan femma. Men jag som alkoholist, jag är ute efter att kunna få uppleva AA:s löften. Och då behöver jag göra exakt det som står i stora boken. Och den inventeringen är allt för enkel, verkar det. För att jag vid första anblick ska förstå vad det handlar om. Jag ska inte gräva i mina blöjor och leta. Utan jag ska leta efter, jag ska titta efter några få saker inom mig som blockerar mig från att Guds kraft ska kunna komma in i mitt liv. Och det börjar här nu då med andra stycket uppifrån. Andra stycket nerifrån blir det. Därför började vi en personlig inventering. Detta är fjärde steget. En affär i vilken det inte görs regelbundna inventeringar går i allmänhet omkull. Att göra en affärsinventering är att finna fakta och att inse fakta. Det är en ansträngning att ta reda på sanningen om vad som finns i lager. Och ordet sanningen här då, det är samma betydelse som ordet moralisk. Om man läser fjärde steget, som lyder: vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. Ordet moralisk här i det här sammanhanget betyder sanningsenlig. Var det meningen att vi skulle göra en omoralisk inventering, så hade det stått det. Då hade det stått att du skulle göra en omoralisk inventering. Här står att du ska göra en moralisk inventering. Och det betyder alltså sanning. En sanningsenlig inventering. En anledning är att upptäcka förstörda eller osäljbara varor och att göra sig av med dem genast. Om ägaren ska lyckas med affären kan han inte lura sig själv om dess värde. Och det jag ska göra, alltså hitta de här få sakerna som mina karaktärsdefekter helt enkelt, och försöka göra mig av med dem så fort som möjligt. Vi gjorde alltså samma sak med våra liv. Vi gjorde en ärlig inventering. Först letade vi rätt på de karaktärsfel som förorsakade vårt misslyckande. Alltså misslyckande är helt enkelt att få kontakt med Gud. När vi var övertygade om att det var det egna jaget som hade besegrat oss, funderade vi noga på vilka uttryck det i allmänhet tog sig. Det egna jaget, ja, det pratade jag lite grann om igår. Men man kan säga så här, det här jaget som vi ska prata om, det är egentligen människans jag, är liksom uppbyggt av instinkter. Man brukar prata om tre sorters instinkter. Det är den sociala instinkten, trygghetsinstinkten och sexinstinkten. Det är på något vis de här instinkterna som har kommit på avvägar på något vis. Och det är då vi tar till de här karaktärsdefekterna. Det är alltså överdrifter. Vi vill ha mer av saker och ting än vad vi egentligen behöver och så vidare. Den sociala instinkten, det är det här att människa vill tillhöra någonting, va? En grupp, eller och bli accepterad där, va? Och det finns även självkänslan finns med där och så vidare. Den här trygghetsinstinkten, det är materiella, va? Vi samlar för att vi vill ha så vi klarar oss imorgon också. Men när det här går till överdrift, va? Då blir vi ju giriga till sist. Och så sexinstinkten då, som vi har alltså för att kunna fortplanta oss och så vidare. Men den här sexinstinkten, när den går till överdrift, då använder vi den för att på något vis söka lycka. Och ja, vi överdriver sexet helt enkelt. Och det handlar inte bara om den här könsdriften, utan det handlar, vi skadar andra människor kanske genom att orsaka svartsjuka och sådana saker. Det hör också till den här sexsakerna. Och den sociala instinkten, den kommer ur liksom ur led så att säga, va. Det är då det skapas ofta harm. Vi känner harm mot andra människor och så vidare. Och rädslan, det kommer när den här trygghetsinstinkten är på avvägar. Då känner vi ofta rädsla. Och när den här sexinstinkten är på avvägar, då skadar vi ofta andra människor. Och det är lite grann av de här sakerna som fjärde steget går ut på. Att leta reda på de här. Och det börjar här i sista stycket, nerifrån på sidan 65 då. Där står det: den djupa känslan av att vara förolämpad är vår fiende nummer ett. Och det här är ju harm. Att känna sig förolämpad, det är att känna harm. Den förstör fler alkoholister än någonting annat. Från denna härrör alla former av själslig sjukdom. För vi har inte bara varit mentalt och fysiskt sjuka. Vi har också varit själsligt sjuka. Och här kommer alltså och talar om, jag har ju vetat om att jag har varit mentalt och fysiskt sjuk. Men här får jag också reda på att jag har varit själsligt sjuk. Att jag alltså har en andlig sjukdom. Och då börjar jag förstå liksom. För andligheten, det är ju alltså det som har fattats i mitt liv. Va? Och det är den jag har försökt att fyllt upp med massor av alkohol. Och jag kände att det var någonting inom mig som saknades. Va? Och det som saknades, det var alltså andligheten. För den hade jag fördärvat så att säga med att känna harm bland annat. Harmen, den tar bort andligheten. Likadant som alkohol tar bort andligheten. Här står en mycket viktig mening. När vi lyckades bota denna själsliga sjukdom blev vi också mentalt och fysiskt friska. Men kan man tänka efter, vad menas med den här meningen egentligen? Jag har hört många inom den här gemenskapen har sagt att jag kan inte ta fjärde steget därför att jag mår mentalt dåligt. Eller jag känner mig inte i form fysiskt. Här står att jag ska ta det fjärde steget för att må bättre mentalt och fysiskt. För att komma åt den här själsliga sjukdomen så behöver jag alltså ta det fjärde steget. Och det står ju, när jag blir botad från den själsliga sjukdomen, då blir jag också bättre mentalt och fysiskt. Meningen med de här stegen är ju att jag ska ta dem för att må bättre. Jag ska ju inte gå och vänta i flera år för att må bättre, för att sen ta stegen. Det blir ju bakvänt. Så fjärde steget tar man alltså direkt efter beslutet i steg 3. Okej, vi går till sidan 66. Och här står det exakt hur vi ska göra. Det finns till och med uppritat här ett schema på hur man bör ta fjärde steget, hur man skriver upp det här. Och det är det här schemat vi inte förstår riktigt. Och att vi inte gör det beror många gånger på att vi inte ser den fjärde kolumnen. Det finns alltså en fjärde kolumn som inte är inritad här. Men som man kommer att kunna, för det kommer lite längre fram i texten. Men det vi behöver göra först, det är att göra precis vad som står på den här sidan. Och det står ju så här: vi antecknar nu noga allt sådant som hade att göra med att vi kände oss förolämpade. Då kommer det direktiv här, första direktivet. Vi gjorde en lista över människor, institutioner och principer som vi var upprörda över. Det är alltså det jag känner harm över, helt enkelt. Och ska jag vara riktigt ärlig, så var det inget svårt att hitta saker som jag kände harm över. Jag hade ju levt liksom på harmen på något vis. Och det skriver jag alltså i den här vänstra kolumnen, där det står: jag känner mig arg på och förolämpad av. Och så skriver jag ner alla namn som jag kan komma på då. Alla myndigheter. Allting i livet som jag känner harm emot, helt enkelt. Det skriver jag rakt ner. Rakt upp och ner bara. Jag tittar inte på de andra två kolumnerna. Sen har jag gjort det, och det kan ta lång tid. Jag känner en man som gjorde den här listan. Han skrev upp 353 olika namn och institutioner och myndigheter då, som han kände harm emot. Så listan kan bli mycket lång. Men okej, när jag har gjort det, då går jag till kolumn 2. Och där står det direktiv 2. Vi frågade oss själva varför vi var upprörda. Så skriver jag nu orsaken här. Det behöver bara vara ett ord eller en kort mening. Liksom. Så precis som det står här. Hans uppmärksamhet mot min hustru. Han berättade för min hustru om min älskarinna. Och så vidare. Pang, 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 pang. Ner för alla de här personerna. Så skriver jag ner orsaken till att jag känner den här harmen. Men när vi har gjort det, så går vi till det tredje direktivet. I de flesta fall upptäckte vi att vårt självförtroende, vår ambition, vårt förhållande till andra, inklusive sex, kändes skadat eller hotat. Så vi var sårade, vi var förbannade. Sen kommer det samma sak igen. På vår lista över oförrätter, verkliga eller inbillade, satte vi efter varje namn upp orsak och verkan, så som vi såg dem just då. Sen kommer den fråga som vi behöver ställa oss. Var det vårt självförtroende som hade skadats? Då skriver jag upp det. Var det vår säkerhet? Då skriver jag upp det. Och våra ambitioner, våra personliga eller sexuella relationer som hade kränkts. Och det här skriver jag i den tredje spalten alltså. Pang, 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 pang. Jag går alltså titta på Pettersson där. Hans uppmärksamhet mot min hustru. Jaha, vad har varit skadat och varit, liksom, vad kändes hotat i mitt liv? Och det var ju mitt sexliv naturligtvis. Och mitt självförtroende. Och rädsla att bli en ensam kanske. Och självförtroende. Tänk att den här karen kommer att ta min fru ifrån mig. Va? Och det här är ju någonting som stör mitt jag, så att säga. Och då skriver jag upp precis som de har gjort här. Mitt sexliv, självförtroende och rädsla. Den står alltså: detta steg var ofta så noggranna som i detta exempel. Och när jag har gjort de här tre spalterna rakt ner, då tar vi en liten paus. Och så går vi till sidan 67. Vi gick tillbaka i våra liv. Ingenting annat än noggrannhet och ärlighet fick duga. Alltså vi går tillbaka och tittar på när jag känt harm mot några människor. Vad är det egentligen som har känts hotat inom mig då? Vi tänkte omsorgsfullt igenom resultatet. Ja, då sätter vi oss alltså och går igenom den här listan och tittar på det här. Och vi kommer känna mycket, mycket harm. Jag vet att när jag gjorde det här så kände jag varit så förbannad på vissa av de här människorna. Det bara kokade inom mig när jag tänkte på vad de hade gjort mig. Det första som slog oss var att världen och människorna ofta hade alldeles fel. Att dra denna slutsats att andra hade fel var så långt de flesta av oss hade gått tidigare. Jag var specialist på att hitta fel hos andra människor. Den vanliga följden härav var att folk fortsatte att behandla oss orättvist och vi kände oss sårade. Ibland var det en fråga om rena självanklagelser och då blev vi arga på oss själva. Men ju mer vi kämpade och försökte på vårt eget sätt, ju sämre gick det. Liksom i krig, det bara verkade som om segraren hade vunnit. Våra stunder av triumf var kortlivade. Det är uppenbart att ett liv som är fyllt av en djup känsla av missnöje endast leder till meningslöshet och olycka. Ända fram till en punkt då vi inser detta kastar vi bort vår tid. Tid som skulle ha varit värd att leva. Men för en alkoholist som hoppas på hjälpen av och tillväxten efter en inre på nyttfödelse är den här frågan om harm och agg ytterst allvarlig. Vi upptäckte att den var fatal. Den kan alltså driva mig precis vart som helst om jag fortsätter att ha harm och fortsätter att vara förbannad på allt och alla. Jag kan alltså gå ut och dricka igen. För så länge vi har sådana känslor inom oss utestänger vi oss själva från ljuset. Det här är den här blockeringen jag pratar om. Ljuset i det här fallet är ju min högre makt, va? Gud. Jag utestänger mig själv ifrån ljuset, från Gud, om jag går omkring och bär på harm och agg. Alkoholens vansinne återvänder och vi dricker igen. Och för oss är att dricka att dö. Om vi skulle kunna leva var vi tvungna att försöka bli fria från vårt missnöje och ilska. Ständigt dåligt humör och utbrott av ilska var ingenting för oss. Det kanske kan vara den tvivelaktiga lyxen för en normal människa, men för alkoholisten är det rena giftet. Vi gick tillbaka till listan. Där fanns nyckeln till en framtid. Vi var beredda att titta på den från en helt ny synvinkel. Vi började inse att världen och dess människor verkligen styrde oss. Och att andras felaktiga handlingar, inbillade eller verkliga, hade kraft att döda oss. Hur kunde vi undkomma? Vi såg att detta missnöje måste bemästras, men hur? Lika lite som spriten var det något som kunde önskas bort. Det här är alltså ett desperat läge, va? Och jag brukar se det här som att hur många människor egentligen har funnits under åren i mitt huvud. De har funnits där och bosatt sig där i mitt huvud utan att betala hyra, va? Och ända till den dagen jag kom underfund med att jag skulle vräka de här människorna ifrån mitt tankesätt, va? Så störde de här känslorna av harm och ilska mig otroligt mycket. Men jag behöver alltså få bort dem ur mitt huvud på något sätt. Och hur gör jag? Här kommer ett klart direktiv hur de gjorde, de 100 första alkoholisterna. På sidan 68. Så här gjorde vi. Vi insåg att människor som gjorde oss illa kanske var själsligt sjuka. Fastän vi inte tyckte om deras symptom och det sätt på vilket det påverkade oss, var de liksom vi själva sjuka. Vi bad Gud hjälpa oss att visa dem samma förståelse och medlidande och tålamod som vi med glatt humör skulle visa en sjuk vän. När en person förolämpade oss sa vi till oss själva: det här är en sjuk människa. Det är första delen av en bön. Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa honom? Det är andra delen. Gode Gud, hjälp mig att inte bli upprörd. Det är tredje delen av en bön. Ske din vilja. Den här bönen, det är alltså AA:s harmbön. Och den är mycket, mycket effektiv. Så för alla de här människorna jag skriver ner i den här vänstra spalten, så så sätter jag mig ner och läser den här bönen för var och en av de människorna. Kom ihåg att jag behöver inte känna, jag kan känna hat emot en människa, men jag kan ändå be för dem, för honom. Och på sidan 552 i den engelska versionen av Stora boken så rekommenderar jag, om det är någon som har tillgång till det, att ni ska läsa den sidan. Där står det alltså hur en man gjorde för att bli av med sin harm. Han bad alltså för människor som han tyckte mycket, mycket illa om. Och jag vet när jag gjorde det här första gången, det var en människa som jag kände enormt hat mot. Jag tänkte, den här, uff. Så satt jag mig och bad. Va? Och det första gången jag bad så var det ungefär så här att ge den jäken precis vad han behöver. Men efter ungefär ett par veckors tid när jag hade bett den här bönen, då började jag mena vad jag sa. Det här vände liksom. Jag menade av hela mitt hjärta till den här människan att jag ville honom gott. Va? Det var inte bara tomma ord längre. Det är så det här fungerar. Det här är ett verktyg som AA har med bönens makt på bort harmen. Det här är alltså ett andligt verktyg. Jag läser vidare. Vi undvek att ge igen och argumentera. Så vill vi inte behandla sjuka människor. Om man gör det förstör man möjligheten att vara till hjälp. Vi kan inte hjälpa alla människor, men Gud kommer i alla fall att visa oss hur vi med vänlighet och tolerans kan se på var och en av dem. Tillbaka till listan igen. Nu kommer ett psykologiskt verktyg. Det är det fjärde direktivet. Vi bortsåg i vårt sinne från det onda andra gjort oss och sökte istället efter våra egna misstag. Nu kommer den här fjärde spalten som jag pratade om när vi tittade på den här på sidan 66. Till höger om de här tre så skriver jag också. Jag ställer mig de här frågorna. Var hade vi varit själviska, oärliga och rädda? Och det gör jag alltså en fjärde spalt och skriver för varje person så skriver jag. Var jag rädd här? Var jag oärlig? Var jag självisk? Även om en situation inte hade varit helt vårt fel, försökte vi alldeles bortse från de andra inblandade. Vad kunde vi förebrå oss? Inventeringen var vår, inte den andres. När vi såg våra fel skrev vi ner dem i svart och vitt och framför oss. Vi erkände våra fel ärligt och var villiga att rätta till dem. Men vad gjort det här? Det har alltså gjort den första delen av fjärdestegsinventeringen. Det är tre delar i den inventeringen i AAs fjärdesteg. Och nu kommer vi direkt på den andra delen då, som handlar om rädsla. Lägg märke till att ordet rädsla är sammankopplat med svårigheterna med samtliga. Pettersson, fru Svensson, arbetsgivaren och hustrun. Detta korta ord berör på något sätt alla sidor av livet. Det var en ond, frätande känsla. Vårt liv genomsyrades av den. Den satte igång en våg av händelser som bringade oss olyckor som vi tyckte att vi inte förtjänade. Men det var inte vi själva som fick bollen att börja rulla. Men var det inte vi själva som fick bollen att börja rulla? Ibland tycker vi att rädsla bör jämställas med stöld. Men den tycks förorsaka mer bekymmer. Här kommer direktiven. Vi undersökte våra rädslor mycket noggrant. Första direktivet. Vi satte den på papper. Även om vi inte hade någon känsla av harm direkt kopplat till den. Vi sätter alltså... Vi har ett papper så gör vi tre kolumner. Och den första kolumnen så skriver vi upp alla rädslor, alla obefogade rädslor. Ja, mängder av obefogade rädslor som inte har någon förankring egentligen. Och det är de vi tittar på. Det kommer andra direktivet. Vi frågade oss varför vi frågades av dem. Var det inte för att vi saknade självtillit? Och då skriver jag i den kolumnen, skriver jag bara ja eller nej, va? Saknar jag självtillit? Tror jag inte på mig själv? Är det därför jag är rädd? Har jag ingen självförtroende? Är det därför jag är rädd? Skriver vi ja eller nej där på den spalt? Inför varje rädsla. Självförtroendet hade varit bra, så långt den nu sträckte sig. Men det var tyvärr inte långt nog. Några av oss hade en gång i tiden stort självförtroende. Men det löste inte problemet med rädslan eller andra problem. När vi blev övermodiga var det ännu värre. Kanske finns det en bättre väg, vi tror det. Vi står nu på en annan grund, en grund på förtröstan på och förtroende för Gud. Kom ihåg vad vi sa i steg 3, vi har en ny arbetsgivare. Vi litar hellre på en gränslös Gud än på vårt eget begränsade jag. Vi lever i den här världen för att spela den roll han tilldelar oss. Just i den utsträckning som vi gör vad vi tror att han skulle vilja och ödmjukt litar på honom, gör han det möjligt för oss att ta motgången med sinnesro. Det här var en helt fantastisk upptäckt. När jag upptäckte att jag hade massa motgångar i livet. Jag fick sjukdomar, jag var diabetiker och så vidare, va. Men jag kunde ta det här med sinnesro, va? Och det är ju för att jag har min högre makt med mig. Vi behöver aldrig be någon om ursäkt för att vi förlitar oss på vår skapare. Vi kan skratta åt dem som tycker att förlitande på en tro är vekhet. Paradoxalt nog är det styrka. Århundranens vittnesbörd är att tro är detsamma som mod. Alla troende människor har mod. De litar på sin Gud. Vi ber aldrig om ursäkt för Gud. Istället låter vi honom genom oss visa vad han kan göra. Sen kommer det vad vi ska göra för någonting. Vi ska be alltså. Vi ber honom att befria oss från vår rädsla och visa oss hur han vill ha oss. Vi sätter alltså oss ner och ber. Vi kan skriva en bön inför varje rädsla. Det kan vi göra i den här tredje kolumnen. Och vi ber den här bönen. Gode Gud, hjälp mig att bli av med min rädsla för det här, va? Vad det nu kan vara. Och gör vi det här uppriktigt så ska vi märka att det blir resultat, va? Här står det. Genast börjar vår rädsla att minska. Alltså bönens makt är stark, jag lovar. Så när det gäller rädslan så är det bönen vi ska ta till. Sen går vi vidare, nu kommer vi till den tredje delen av det fjärde steget. Nu till frågan om sex. Det här behövde många av oss en grundlig genomgång. Men framförallt försökte vi att i denna fråga vara förnuftiga. Det var så lätt att hamna utanför ämnet. Här finner vi verkligen mänskliga åsikter gå till ytterligheter. Löjliga ytterligheter kanske. Rösterna från ena sidan utropar att sex är ett utslag av vår naturs lägsta lusta. En nödvändighet för fortplantning. Sedan har vi rösterna från andra sidan som ropar efter sex och mera sex. Som fördömer äktenskapet som institution. Som tror att de flesta mänskliga bekymmer kan spåras till sex. De tror att vi inte har tillräckligt av sex eller att det inte är av rätt slag. De ser tecken på sex överallt. Den ena skolan vill sätta oss på svältkur och den andra vill övergöda oss. Vi vill hålla oss utanför denna debatt. Alltså vi, det är AA, va? AA vill hålla sig utanför denna debatt. Vi vill inte vara domare över någon sexuella beteende. Jag tänker på att inom gemenskapen Anonyma Alkoholister så finns vimlar av människor som är sexspecialister och talar om vi ska inte ha relationer det första året och byxorna på det första året och allt goda råd man får. Här står att AA, det står vi, vill hålla oss utanför denna debatt. Alltså de 100 första alkoholisterna, de vill inte ge varandra råd eller komma med förnuftiga skäl till saker och ting. De vill hålla sig utanför det här. Man vill inte vara domare över någon annan och tala om vad som är rätt och fel. Det står, vi har alla sexproblem. Vi skulle knappast vara mänskliga om vi inte hade det. Vad kan vi göra åt det? Sen kommer direktiven. Vi såg tillbaka på vårt handlingssätt under de gångna åren. På vad sätt hade vi i sexuella sammanhang varit själviska, oärliga och tanklösa? Vilka hade vi sårat? Hade vi orsakat oberättiga svartsjuka, misstro eller bitterhet? Var hade vi fel? Vad skulle vi ha gjort istället? Vi skrev ner allt och studerade resultatet. Här gör vi alltså en likadan lista som vi gjorde i när det gäller harm. Vi skriver upp 4 olika kolumner först och främst. Och den första då, så skriver vi så här bara. Vi såg tillbaka i vårt handlingssätt under de gångna åren. Vilka hade vi sårat? Och så skriver vi ner alla namnen på den första kolumnen. Men den andra kolumnen skriver vi, vad gjorde jag? Det är den frågan jag behöver ställa mig. Vad var det jag gjorde som gjorde att de här människorna var sårade? Och så skriver jag ner alla saker jag gjorde. Sen är den tredje kolumnen. Har jag orsakat oberättigad svartsjuka, misstro eller bitterhet? Och det skriver jag ner inför varje person då, och vad jag har gjort, så skriver jag efter det om jag orsakar svartsjuka eller misstro eller bitterhet. Och i den fjärde kolumnen då, så skriver jag ner på vad sätt hade vi sexuella sammanhang varit. Hade jag varit självisk, oärlig eller tanklös? Och det skriver jag ner inför varje person. Skriver jag ner vad min karaktärsdefekt var. För det är just där det är. Det handlar om karaktärsdefekten. Och det är bra om jag sitter med boken öppen och tittar precis vad som står där. Och ställer mig de frågor och svarar på dem så ärligt jag kan. Det finns en femte kolumn, men den kommer jag till senare. På detta sätt försökte vi skapa ett sunt ideal för vårt kommande sexuella liv. Vi testade varje förhållande, var det själv eller inte. Vi bad, en bön igen, vi bad Gud forma våra ideal. Alltså jag ber ingen kompis, någon annan AA att forma mina ideal. Utan jag ber till Gud om att få vägledning därifrån. Och att hjälpa oss att leva upp till dem. Vi påminner oss alltid om att vår sexuella drift var given av Gud och därför någonting gott som inte skulle användas lättvindigt och själviskt, men inte heller ses ner på. Vad än vårt ideal visar sig bli, måste vi villigt utvecklas i den riktningen. Vi måste vara villiga att be om förlåtelse när vi gjort någon illa, förutsatt att vi inte gör det hela ännu värre därigenom. Med andra ord ska vi behandla sex precis som andra problem. I bön frågar vi Gud vad vi ska göra i varje enskilt fall. I engelska texten står att det är meditation, frågar vi Gud. Men okej. Det rätta svar kommer om vi önskar det. Endast Gud kan bedöma och leda oss i vårt förhållande till andra könet. Det är ofta önskvärt att rådfråga en medmänniska. Men vi låter Gud bli den slutgiltiga domaren. Vi inser att somliga är lika fanatiskt återhållsamma i dessa frågor som andra är fria. Vi undviker hysteriska tankar och råd.
här går stora boken totalt emot vad som sägs i gemenskapen. Där får jag alltså mycket tankar och råd hur jag ska göra i sexuella sammanhang. Här står att det är endast Gud som kan avgöra detta. Ingen mänsklig, ingen människa. Utan det handlar om att be till Gud. Det säger stora boken. Antag att vi inte orkar leva upp till de här valda idealen. Betyder det att du kommer att börja dricka igen? Somliga säger det. Men detta är bara halva sanningen. Det beror på oss själva och på våra bevekelsegrunder. Om vi ångrar vad vi gjort, har en ärlig önskan att låta Gud leda oss mot någonting bättre, tror vi att vi ska bli förlåtna och att vi lärt oss vår läxa. Om vi inte är ledsna och vårt uppförande fortsätter att skada andra, kommer vi aldrig säkert att dricka igen. Detta är inte teori, det är fakta, vår egen erfarenhet. Sen står en bön till här. Och resten av stycket här så kan ni läsa själva. Va? För att, och jag vill bara fortsätta lite på andra stycket nerifrån. Så står det, om vi var grundliga med vår personliga inventering så har vi skrivit ner mycket. Vi har gjort upp en lista på och vi har analyserat våra känslor. Vi har börjat förstå deras meningslöshet och fatalitet. Vi har börjat förstå deras skrämmande förmåga att skada oss. Det är alltså harmen det pratas om där. Och så kommer det, vi har skrivit en lista på dem som är sårat med vårt uppförande och är villiga att gottgöra det förflutna om vi kan. Det här låter som ett åttonde steg, va? Och det här är alltså början på det åttonde steget. Alla de här människorna som vi har sårat, som vi känner harm emot, de behöver komma över på den här listan som vi ska göra till åttonde steget. Den gör vi alltså redan i det fjärde steget. Vi för över alltså människorna från harmlistan och från den här sexlistan. För vi över en särskild lista som ska bli vårt åttonde steg. I denna bok läser vi om och om igen att tron har gjort för oss vad vi inte kunnat själva. Vi hoppas att du nu är övertygad om att Gud kan avlägsna den själviskhet som kan ha avstängt dig från honom. Den där blockeringen. Om du redan fattat ditt beslut, steg 3, och gjort en inventering, steg 4, över dina största fel. Det står alltså inte över alla mina fel. Det står över mina största fel. Det är viktigt att komma ihåg. Har du gjort en god början, då har du svalt och smält en hel del sanningar om dig själv. Det här var alltså fjärde steget. Och det är viktigt att komma ihåg det här sista som står där. Det är inte meningen att jag ska gå igenom hela alla mina karaktärsdefekter. Det är inte meningen att jag ska hitta dem i det fjärde steget. Jag ska lära mig tekniken, hur jag gör. Och då är det fyra saker jag behöver titta på, va? I det fjärde steget. Och det är min själviskhet, min oärlighet, min rädsla och min tanklöshet. Också harmen. Harmen som kan ta livet av mig. Det är de sakerna jag ska koncentrera mig på. De och ingenting annat. Om jag vill ta AA:s fjärde steg. Tack så länge.